Du lyssnar på Skönheten och mördaren av Jesper och Patrik Ersgård, inläst av mig, Fredde Granberg. Kapitel 1. Polisen och döden. Marseille, Frankrike. 20 maj klockan 13.35. Stefan Lantz torkade svetten från ansiktet när han satt in i den lilla parkerade skåpbilen med mörka orangetonade rutor. Även denna sommar skulle bli het här på franska rivieran. Han stirrade ut genom sidofönstret på den stora graffitimålningen som täckte större delen av husfasaden på motsatta sidan av gatan och önskade att han var 20 år yngre. Allt skulle vara så annorlunda om han bara var yngre. Stefan var utsänd till Marseille av den svenska polisen för att följa upp ett spår i den snabbt växande smugglingen av droger in över Sveriges gränser. Gängen i Stockholm hade gott om kokain, alldeles för mycket. Och det kom inte längre direkt till hamnen i Göteborg, utan hade hittat nya vägar upp till Sverige via Frankrike och Tyskland. Hamnstaden Marseille var södra Europas inkörsport för droger. En gång en grekisk koloni grundad 600 år före Kristus. Sen en stark romersk befästning, och under den franska kolonialismens höjdpunkt med stolthet utsedd till imperiets hamn. Nu en av de värst drabbade städerna i Europa när det gällde gängkriminalitet. Svetten droppade ner för Stefans haka och spred små fuktfläckar på hans byxor. Han mindes inte att han haft problem med värme när han var yngre. Tvärtom så var det i de varma klimaten som han trivts bäst. Men allt blev värre när man åldrades. Han var nu snart 53 år gammal, och även om han var i toppform för sin ålder och såg betydligt yngre ut, så kände han av kroppens oundvikliga förfall varje dag. Kanske var det därför han aldrig tillät sig att missa ett gympass, och att han så noga såg till att klara av 100 armhävningar och 100 sit-ups varje morgon innan han duschade. Juliette Cherny, kvinnan bredvid honom i skåpbilen, tycktes däremot inte bekommas av hettan. Visst svettades hon, men de små fuktdropparna på hennes överläpp och panna fick henne på ett märkligt sätt att bara se mer attraktiv ut. Med sitt nästan blåsvarta hår, jämna solbrända hy och mörkbruna ögon hade hon ett typiskt sydfranskt utseende. Och hon klarade av att samtidigt se både naturlig och exotiskt vacker ut. Dessutom var hon klädd i ett tajt linne och korta jeansshorts, vilket framhävde hennes kropp på ett nästan övertydligt sätt. Om Stefan varit yngre hade han definitivt flörtat med henne. Men hon såg ut att vara under 30. Med andra ord, ung nog att vara hans dotter. Tanken var djupt beklämmande. Vad som gjorde det hela värre var hennes öppna vänlighet som han för 10 år sedan skulle tolkat som en flörtig invit. Men som nu bara kändes som en professionell artighet mot en äldre kollega. Juliette var den franska polisens kontakt och Stefan fick inte ta ett steg i Marseille utan henne. Samarbetet mellan Sverige och Frankrike var på pappret starkt och välfungerande. Men i verkligheten skadades det dagligen av primitivt revirtänkande. Hur länge tror du att han kommer vara där inne? Frågade Stefan på engelska och torkade av sina svettiga handflator mot byxbenen. Juliette kastade en blick på sitt armbandsur. Svårt att säga. Någon timme till kanske. En gång satt jag nästan 5 timmar och väntade. Vet du vad 5 timmar i en bil gör med ens blåsa? Juliettes engelska var förvånansvärt bra, även om den franska accenten var tydlig. Stefan försökte att inte visa sin otålighet. De hade under 3 dagar skuggat Karim Aziz, en fransk syrier som officiellt sett bara var en framgångsrik affärsman, men som många misstänkte var mannen bakom tecknamnet El Mohendis, och då den tveklöst största maktspelaren bakom drogsmugglingen i Marseille. Ingen kände till El Mohendis sanna identitet, men på senare tid vändes blickarna mer och mer mot Karim Aziz. El Mohendis namn hade dykt upp allt oftare i rapporter i Sverige, och hans inflytande över droghandeln i Europa märktes tydligare ända upp i Skandinavien. Vad betyder egentligen El Mohendis? Frågade Stefan och torkade svetten från överläppen. Det är arabiska och betyder ingenjören. Ingenjören? Är det sant?
Ja.